Välkommen till podden Beyond One Degree där vi tar ett grepp om framtiden genom samtal med folk som arbetar med den. Det här är poddavsnitt nummer 2 av trilogin kring Riksteaterns föreställning Polarfararna. Podcastserien den är ett samarbete mellan Beyond One Degree och Alba Eko vid Stockholms universitet. Jag heter Martin Hedberg och jag och Marika Häggman från Alba Eko vi talade i förra avsnittet bland annat med regissören och skådespelare till föreställningen. Och eftersom Polarfararna handlar delvis om plaster och delvis om klimat och ledarskap och andra saker så har vi i det här avsnittet tagit ett grepp kring just plasterna och vi gör det i ett samtal med ekotoxikologen Marie Löv. Musiken i det här avsnittet den är från föreställningen och den är komponerad och framförd av Magnus Larsson. Välkomna.
Ja.
Jag kan hoppa ännu närmare.
Ja, men det är bra. Om vi sitter, ju närmare vi sitter desto bättre.
Måste man sitta och böja sig fram?
Nej, det behöver man inte göra.
Nej,
men bara,
låter om man dricker.
Ja, det gör det.
Ja,
det kommer höra jättemycket. Alla såna här grejer. Det är därför som jag la den här också. Vi hade en situation var ute på teatern där. Med skinnjacka och lite armband.
Som gick mot bordet. Med dragkedja.
Det hörs jättemycket efteråt.
Jag heter Marie Löv och jag är miljövetare och ekotoxikolog vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Och jag jobbar huvudsakligen med sammanställning av kunskap om mikroplaster och marint skräp och kommunicerar det här till beslutsfattare. Vi har plast överallt i miljön. Vår konsumtion ger ju de avtrycken. Vi sköter inte plasten som vi ska och den läcker ut i miljön och transporteras med strömmar, med vatten men också med luft och vind och hamnar långt, långt bort även i Arktis. Jag tycker att det känns hemskt att saker som vi producerar som plast eller som långlivade kemikalier att vi kan inte begränsa hur de sprids och vi hittar dem väldigt, väldigt långt bort ifrån källor. Vi hittar det på Arktis och Antarktis. Man hittar det i djur som lever långt ifrån källorna. Och vi kan ju inte backa bandet sen. Vi kan ju inte få bort de här substanserna eller de här materialen.
Då får vi
leva med konsekvenserna öl tills de bryts ner. Vissa väldigt långlivade kemikalier, det vet vi inte hur lång tid, eller jag kan inte svara på hur lång tid det kommer ta, men de kan finnas kvar väldigt, väldigt länge. Olika typer av plast bryts ner olika snabbt. Men det kan ta kanske hundratals år för en del plastföremål att brytas ner helt. Och då menar jag när jag säger brytas ner så menar jag inte att det bara ska bli mindre och mindre partiklar. För det är ju lite det som händer med plastmaterialet när det hamnar i miljön. Det utsätts för solstrålningen som gör att det blir skört. Plasten åldras och spricker och fördelas i mindre och mindre bitar. Men någon slags nedbrytning, då pratar vi om att den ska försvinna. Att du bara har naturliga ämnen kvar till slut.
Molekylerna ska upplösas liksom i kol och väte och allt vad det nu är för någonting.
Exakt.
Men det är lång tid, så först blir det väldigt små, små delar.
Men då beror på vad det är för typer av plaster och vad det är för slags föremål. Om du har en tunn plastfilm eller en plastpåse så kan ju den då fragmenteras och kanske brytas ner snabbare än om du har en båt som driver omkring, givetvis. Mm.
För det förstår man att det är det de letar efter i pjäsen. Då. De letar ju inte efter plastpåsar på Arktis utan de letar efter pyttesmå partiklar. Och det kallas ju för mikroplaster.
Ja.
Och vad är mikroplaster då?
Mikroplaster är egentligen bara ett samlingsnamn på plastbitar eller plastpartiklar som är mindre än 5 mm. Det är den vanligaste definitionen. Och sen så kan de ju vara väldigt, väldigt små. Man kan prata om nanoplastpartiklar också som är pyttesmå. Men jag gissar att mikroplast använder man här i liksom allt som är mindre än 5 mm. Och de kan ju transporteras dit med vind, med luften till exempel. Det finns studier som visar att det faller ner väldigt mycket fibrer med luften. Men en annan viktig transport är ju det som sker i strömmarna i haven som för plasten långt, långt därifrån den har kommit till havet. Och den fragmenterar och blir mindre och mindre. Så att man hittar mikroplaster i vatten runt Arktis. Man hittar det i sediment på väldigt djupa bottnar som är flera tusen meter djupa. Och man hittar det i isen.
Och så sa du att man hittar det också i djur världen över.
Man hittar det i djur.
Och vad händer med djuren, tänker jag, om de får i sig en massa plast? Vad får det för effekter?
Exakt vad det får för effekter vid de koncentrationerna som finns i miljön, det är ganska svårt att säga, för att man har ju aldrig en sån kontrollerad situation när du tittar på verkligheten, att vi kan utesluta vad ger plasten för effekter jämfört med andra farliga ämnen som de får i sig via vattnet eller via sin föda eller via matbrist eller andra stressfaktorer. Det finns studier på labb där man har gjort kontrollerade experiment, men då har man ofta använt väldigt höga halter av plast, ofta bara en typ av plast som inte, det liknar inte hur det ser ut i miljön. Ofta har du korttidsexponering. Man tittar på vad händer inom ett antal timmar eller några dagar om vi utsätter djuren för så här mycket plast. Och där ser man olika typer av negativa effekter. Men det finns väl en del studier som indikerar att det kan vara ett problem i miljön. Men vi vet inte tillräckligt mycket om det idag. Men det vi vet är att allt ifrån små djurplankton till stora däggdjur i havet som sälar och valar får i sig plast. En annan sak som man är orolig för, det är transport av farliga ämnen som kan finnas i plasten från början, som tillsatt kemikalier, eller att plasten kan dra till sig farliga ämnen när de är i vattenmiljön. För en fettlösligt farligt ämne vill hellre vara på en fet plastpartikel än att försöka vara löst i vatten. Det blir som att blanda olja och vatten.
Hur gör man sådana här mätningar? Hur kan man mäta?
Till exempel de här isproverna som de här forskarna i pjäsen ska ta på Arktis.
Om du tar prover på is så tar du som en borrkärna, kan man säga. Du borrar dig ner i isen och får upp en lång ispropp. Och sen så är det otroligt viktigt när du håller på att jobba med den här isen. Då vill du smälta den och så vill du se hur mycket plastpartiklar finns det per liter till exempel. Men det är väldigt, väldigt lätt att man smutsar ner eller förorenar det här provet med syntetiska fibrer som vi har på oss eller i rummen där man jobbar. Eller när man tar prover eller transporterar. Så att oavsett vad det är för slags prov du ska ta så måste du jobba väldigt, väldigt noggrant. Och se till att du mäter det som faktiskt finns i ditt prov. Och inte allmänt det som råkar vara i luften på labbet till exempel. Så att ja, då får du iskärnor som du transporterar hem till labbet där du smälter. Och så mäter du hur mycket plast det finns i det. Det finns olika sätt att mäta det. De allra enklaste och minst precisa kanske är bara att försöka titta i mikroskop. Hur mycket partiklar finns det här? Men det finns mycket mer avancerade metoder som mäter hur mycket partiklar. Och som också kan säga vad är det för typ av plast som de här partiklarna består av. När man tar vattenprover så är det vanligt att man drar som en håv, kan man säga, som sitter fast på en släde bakom båten som du tar proverna med och fångar upp det som bara finns i ytan. Problemet med plast, det känner ju inga gränser, utan det spelar ingen roll var vi släpper ut den, utan den sprids över hela havsmiljön och hamnar då, som vi ser också i den här pjäsen, till och med uppe i Arktis. Och hur den kan hamna i isen, det kan bero på att isen, när den fryser till så samlar den liksom upp partiklar ifrån vattnet och binder in dem i isstrukturen. Så att du kan ha väldigt mycket högre halter av mikroplaster i arktisk is än vad du har i det omgivande vattnet. Och det finns studier som säger att isen i Arktis, om den börjar smälta på grund av klimatförändringar så kan vi få ett utsläpp av massa partiklar som har bundits in där.
Det är ju ingen höjdare.
Nej.
Jag hävdar att vi människor inte är så smarta i alla fall. Jag måste verkligen se det.
Jag tänker så här, men det jag tycker är som, ja,
vi har våra olika roller här. Jag är den här dystopiska och Marika försöker vara lite mer hoppfull.
Nej, vi har inte olika roller. Vi har olika sätt att se på mänskligheten.
Okej då.
Jag tycker inte att mänskligheten är så himla smart. Men jag tycker heller inte att mänskligheten är så himla elak.
Nej. Nej, men det säger inte jag heller. Den läser du mellan raderna.
Ja, men
jag tycker att mänskligheten är ganska ignorant.
Skogen, liksom.
Nej, men jag tycker att den är ganska ignorant. Det finns så mycket kunskap och insikter. Ja. Och det är som någon sa, liksom, att på individnivå så finns det massor med intelligenta människor. Men som kollektiv så är det på något sätt att när vi alla intelligenta människor tillsammans, då är vi inte riktigt lika smarta längre.
Nej, men
det går åt fel håll just den där. När man samlar kunskapen så borde man väl bli ännu smartare. Men det är liksom den minsta gemensamma nämnaren som det, kollektiv. Som...
Vi är ju inte så himla bra på att kommunicera med varandra. Då är det svårt att dela kunskap på riktigt.
Jag tror att vi behöver förstå hur beroende vi är av naturen. Och det känns som att den pucken har ju inte riktigt trillat ner hos de flesta av oss. Att om vi inte sköter om... naturen och haven och så är det vi som drabbas i slutändan. Och det kommer att kosta oss. Om man tittar på vad skulle det kosta till exempel, eller hur skulle vi hantera om vi förlorar alla pollinatörer? Det är ett enormt problem. Men ändå så ser vi liksom att mängden insekter minskar och minskar för varje år. Men vad gör vi konkret åt det? Det var ju verkligen ett sidospår.
Ja, fast det är viktigt bra. För det är precis...
Det hänger ihop.
Ja, det hänger ihop jättemycket.
Har vi reagerat först när det har blivit ett problem? Eller var det så att... Det du beskriver lite grann är så här att man förstod innan det var ett problem att det här skulle kunna bli ett problem. Men det känns lite grann som att mänskligheten ignorerar sådana varningar fram till dess det är ett konkret problem. Men som problemet är, eftersom det liksom ackumuleras i naturen, så är det liksom svårt att hantera det då.
Ja, men jag tycker nog att du har rätt i det. Att det känns som att det är ett genomgående tema i många miljöproblem eller stora utmaningar som vi står inför. Att nu reagerar vi och nu är till exempel plasten vitt spritt i miljön. Du hittar den på ytan, på havsbottnar, du hittar den väldigt långt ifrån källor. Man hittar den i avföring från pälssälar som lever halvvägs mellan Australien och Antarktis. Vi hittar den i princip överallt. Och nu reagerar vi. Bättre nu än inte alls kan jag tycka. Men det är sorgligt att det är så sent.
Mm.
Även om vi drar en jämförelse där med klimatförändringar. Att vi inte kan agera tidigare när varningssignalerna kommer. Först vi har lite grann kniven mot strupen.
Mm. Hur är det med de här öarna som man pratar om som är stora som jag har fått det beskrivet som en mindre kontinent som ligger och flyter? Jag förstår att det finns, precis som du säger, att det är inhomogent och att det är koncentrationer överallt, men hur stora är de? Om man kommer in i den, är det så att man kör fast med en båt då och sen så är det 40 mil till andra sidan på den där stora kakan? Eller hur funkar det?
Det dyker upp då och då, den här beskrivningen av det här som stora skräpöar, och jag har ett förslag på att man skulle kunna åka dit och bara... Vi åker dit och samlar upp det med någon stor sopsamlande båt.
Mm.
Men jag har pratat med en forskare som har seglat över de här stora skräpvirvlarna och tagit prover. Hon säger att du förstår ju inte att du är i en sån här skräpvirvel. Först du sänker ner och tar en vattenhämtare och tar upp ett prov och ser att det är mycket högre halter av partiklar, av plastpartiklar än vad det är på andra ställen. Så att det är en enorm ö av stort skräp som ligger och driver som kan ses från månen, det är en myt.
Mm. Det ligger inte så tydligt på ytan, men det finns nere i vattnet.
Det finns där nere i vattnet. Mm. Och det finns väl en del stort skräp där också säkert, men det är huvudsakligen små partiklar på några millimeter storlek och mindre som det handlar om.
Behöver vi de här plasterna överhuvudtaget?
En del av plasterna skulle jag säga att vi kan nog kanske inte klara oss utan. En del plaster gör ju att de plaster som vi använder i flygplan, i bilar till exempel, gör att de blir lättare, att det drar mindre bränsle, att vi släpper ut mindre koldioxid. Vi använder väldigt mycket plast som är viktig inom sjukvården. Mycket plast som används livsmedelsindustrin, förlänger hållbarheten på våra matvaror, minskar svinnet, minskar också en onödig förbrukning då av vatten och koldioxid om den här maten går till spillo. Men all plast som vi använder tycker ju inte jag är nödvändig. Till exempel som vuxen känner jag inte att jag behöver ha ett lock av plast och ett sugrör av plast varje gång jag köper en dricka för att ta med mig någonstans. Jag kanske inte behöver ha en ny plastpåse varje gång jag går och handlar. Jag kanske inte behöver ha en kosmetisk produkt som innehåller plast som är designad för att åka ner i avloppet.
Just sugrör när du säger det, det är en sån fel design. Den är gjord för att funka i 5 minuter.
Mm.
Och dess livslängd är, vad är det, 100 år eller?
Ja, gissningsvis någonstans där omkring.
Och det är en sån tokig fel design liksom, att man inte gör det i... Det måste ju finnas något annat sätt att göra. Antingen så att man bara dricker direkt ur en mugg eller att man gör den i vaxat papper. Mm. Eller
papperssugrör finns också.
Någonting bara.
Om man då vill minska sin plastanvändning eller om man vill göra det man kan själv för att inte förvärra situationen, vad ska man göra då?
Viktiga åtgärder tycker jag för vad man kan göra själv är att ta hand om sitt avfall på rätt sätt. Bra att återvinna material, men framförallt att du ser till att du inte slänger plast eller annat skräp heller för den delen. Är soptunnan överfull när du går på stan eller papperskorgen, ta med dig till nästa. Är det överfullt vid återvinningsstationen, lämna inte där. Ta med dig hem eller gå till nästa station istället. Plocka upp efter andra. För att gå med lite gott exempel och visa att det inte är acceptabelt att skräpa ner. Och att man försöker minska på den plast som man inte behöver. Om du ska köpa 2 citroner, behöver du lägga dem i en tunn plastpåse för att kunna ta dem till kassan? Eller kan du ta dem löst i korgen till exempel? Kan man ha med sig en kasse som du använder många gånger till mataffären? Kan man hoppa över plastbesticken, sugrör av plast? Andra sådana produkter som vi lite slentrianmässigt konsumerar men kanske inte behöver. Jag försöker tänka på själv att inte köpa så mycket kläder i syntetiska material. De fliser som vi redan har och som barnen älskar försöker vi att vädra istället och inte tvätta lika ofta. Så att det finns ju ett antal olika saker du kan göra. Ett annat bra tips faktiskt. Vi pratade lite grann om källor förut. En del i problematiken med mikroplaster är att det är väldigt många och diffusa källor. Att du kan inte riktigt vrida av en kran någonstans och bara så, nu har vi stoppat tillflödet. Utan du kommer ju mikroplaster ifrån i princip all vår användning av plast kan ge upphov till det här när föremål slits. Så även bildäck, konstgräsplan är en annan fråga som har varit mycket debatterad. Så att om du minskar dina accelerationer och inbromsningar och kör lite mer miljövänligt så kan du minska slitaget på däcken och även dina utsläpp av koldioxid.
Så då får man
en dubbel effekt.
Men att minska lite grann av det vi gör, jag håller med om att det är klart att det är att röra sig i rätt riktning. Men det förhindrar ju inte att plasterna kommer ut ändå. Alltså mängden plast som vi producerar, mängden däck vi gör eller de här små granulaten i konstgräsplanen, allt det där kommer ju hamna i naturen till slut. Om vi gör det lite långsammare takt, räcker det?
Jag tror att det finns en mängd olika åtgärder som man kan titta på, men man behöver dela upp det för olika källor. Det finns ju massa med saker man till exempel skulle kunna göra vad det gäller en design av en konstgräsplan för att minska att det här granulatet läcker ut i miljön. Genom att sköta planen på rätt sätt, genom att lägga nytt och gammalt granulat på ett sätt som gör att det inte kan läcka ut. Man kan valla in planerna, man kan tänka på var man placerar de här planerna, kanske inte ska ligga direkt anslutning till ett vattendrag till exempel. Och så kan man titta på det lite grann per varje källa och se hur mycket är det som den här källan ger upp till och hur sprids de här partiklarna och hur kan vi göra någonting åt det. Det pågår vad det gäller syntetiska textilier så pågår det forskning och innovationer kring hur man kan tillverka tyger som inte släpper fibrer på samma sätt. Man tittar på om man kan ha filterlösningar i tvättmaskinerna som stoppar de här för att hamna i reningsverken och i förlängningen i vattenmiljön. Så att jag tror att det finns mycket tekniska lösningar som vi skulle kunna hoppas på att de kan göra situationen bättre. Men jag tror också, som jag var inne på förut, att vi behöver minska vår onödiga användning av plast. Minska vår förbrukning. För då har du också Det är inte bara det att den plast som jag inte köper, den riskerar inte att hamna i miljön, men det är också en resursbesparing i produktionen. Att vi inte behöver använda olja för att producera den här plasten eller andra material. Ibland pratas det om att vi ska tillverka plast av andra ämnen, till exempel av sockerrör eller majs. Men vi skulle inte kunna ersätta all den plast som vi tillverkar av olja med andra råvaror.
Varför inte då?
Då räcker det inte till med mark för att odla mat.
Men då kanske vi inte ska ha den plasten i alla fall. Alltså på något sätt så är det... det känns
nej, absolut. Att vi kan inte ha business as usual och byta mot bioplast.
Nej, och sen så är det kanske... Men då kanske vi inte ska ha så många muggar eller däck eller sugrör eller plastpåsar eller vad det är för någonting.
Det är jag helt med på.
I plast. Inte bara att man gör plast på ett annat sätt eller lite långsammare, utan att man liksom så här, hittar en lösning som är helt annorlunda. För det känns lite grann som att all plast som produceras, om den inte recirkulerar på något sätt i flödet, så kommer ju den till slut att hamna i naturen. Om vi sliter däcken långsammare, ja, det är väl bra, men alla producerade däck kommer till syvende och sist att hamna i naturen. Om det bara är så att det sker en långsammare takt, så räcker inte det. Eller gör det? Eller kan man acceptera en viss liksom, mängd plast i havet?
Det är en jättesvår fråga att säga, hur liksom, finns det en okej nivå av plast i havet? Jag skulle säga att det är omöjligt att svara på den frågan idag, för vi vet ju inte tillräckligt mycket om vilka effekter det här kommer att få för framtiden.
Var ligger ansvaret? Vem är det som måste driva den här frågan?
Jag tror att det är farligt att lägga ansvaret på individnivå, utan vi måste jobba med det på en högre politisk nivå. Och jag tycker också att det är viktigt att vi måste jobba här i vår närmiljö, vi måste jobba i Sverige, vi måste jobba i EU. Men vi kan också se att det är kanske vissa regioner eller vissa länder som har väldigt stora flöden av plast, om vi fokuserar på det nu, till havsmiljön. Och då kanske man kan komma väldigt långt med punktinsatser där. Och hjälpa till att utveckla sophantering och återvinning. Kanske det finns tekniska lösningar som kan stoppa stora flöden av stort plastskräp i floder till exempel. Som gör att då kan vi stoppa det, vi kan ta upp det. Vi kanske kan återvinna det eller åtminstone bränna det och få tillbaka energi. Istället för att det ska hamna ut i cirkulationen i haven. Så att jag tycker att ansvaren ligger där. Och den ligger också på företagen att ta fram produkter som är designade för att gå in i den här cirkulära ekonomin. Där vi tänker att vi ska kunna kanske återanvända plasten, föremålen som de är, eller återanvända materialet, eller så att det inte blir skräp eller bara hamnar i förbränning. Och då är det viktigt till exempel att du inte blandar för många typer av plastmaterial i samma förpackning, för många typer av färger. Att du använder de här tillsatsämnena, de här kemikalierna som ger plasten sina egenskaper, men som kanske kan vara farliga ämnen som vi inte vill ha in sen i det här flödet. För då kanske vi inte kan använda den här plasten till matförpackningar eller leksaker. Så att ja, det ligger hos företagen också att titta på vad är det för produkter och förpackningar som man tar fram. Hur kan de återanvändas eller återvinnas? Vad är det för ämnen vi använder? Vad är det för design på de här produkterna? Men jag tror att det är jätteviktigt, det vi har varit inne lite grann på här, att man inte bara sjunker ner i soffan och förtvivlar och känner att nej, men det är ju så mycket som är på väg åt fel håll så att jag orkar inte. Att man får någon slags trötthet över alla de här hemska grejerna som man hör om i media eller larmrapporter. Jag känner att jag lägger ner. Jag tror att det är jätteviktigt att vi fortsätter att jobba och att man kan hämta lite kraft och inspiration av i länder som du nämner och många andra exempel där man förbjuder sugrör av plast. För det är ett otroligt vanligt skräp på stränderna. Att man minskar på användning eller förbjuder användning av vissa föremål som är skräpar ner otroligt mycket i miljön där. Och se att men vi kanske kan vara lite mer radikala här också. Vi kanske kan hitta mer hållbara lösningar och tänka om lite grann. Ett stort problem tror jag vad gäller plast är att det är ett för billigt material. Det är för enkelt att producera nytt och vi har lite för dålig tilltro till det återvunna plasten. Vad innehåller den? Är den säker? Är den bra? Så att vi har inte behövt vara tillräckligt plastsmarta tidigare, utan vi har kunnat bara konsumera mer och mer och så slänga det. Men att vi tänker efter, vad behöver vi ha den, vad kan vi ta bort den, hur kan vi spara resurser och minska nedskräpningen.
Vem är mest på bollen? Är det lagstiftning eller är det företag som vill göra bättre grejer?
Eller konsumenter som ställer krav?
Jag skulle verkligen välkomna om företagen ville vara sådana föregångare och jobba mer hållbart. Det tycker jag vore fantastiskt. Och där du nämner konsumenter, det tror jag att där kan vi ha en väldigt viktig roll och ställa krav och fråga. Men det kräver ju att du är en ganska engagerad och tålmodig konsument om du ska göra det och faktiskt få reda på vad varorna innehåller. Om du köper en kosmetisk produkt till exempel, på din schampoflaska kan du gå hem och så kan du läsa vad innehåller den här. Men den informationen kan du inte få om du ska köpa en mobiltelefon eller en jacka eller en ny soffa. Vi vill ha en ny soffa, vi har små barn, innehåller den här soffan några ämnen som är hormonstörande eller skadliga på andra sätt. Då måste man fråga och så måste man vara beredd att vänta i 45 dagar. Och sen så kanske du får besked om att ja, något ämne som du är tvungen att rapportera in kan finnas i en viss andel i den här soffan. Vad det gäller kemikalielagstiftningen så skulle jag önska att det gick snabbare och riskbedöma fler ämnen. Och där finns ju till exempel Chemsex lista som heter SIN-listan. Substitute it now. Byt ut de här ämnena nu. Där de listar kemikalier som de tycker att de här ämnena ska bort. Så att det finns ju exempel på progressivt arbete som tittar på risker med ämnen för människa och för miljö. Och den listan till exempel kan ju företagen gärna inspireras av och kanske marknadsföra sig som att vi jobbar proaktivt med de här frågorna. Vi väntar inte på lagstiftningen utan vi väljer att inte ha några av de här identifierade problematiska ämnena i våra produkter. Det är en jättestor utmaning att från forskarvärlden också kunna kommunicera det här med osäkerheter och risker.
Mm.
Men jag känner att vi måste nog låta försiktighetsprincipen vara mer vägledande. Vi måste vara lite mer proaktiva
i vårt arbete. Vad är försiktighetsprincipen?
Försiktighetsprincipen är att du kanske inte säger att ja, men vi fortsätter att släppa ut den här kemikalien mäss vi tar reda på hur farligt det egentligen är. Och sen ser vi att nej, men det var inte alls bra. Nu stoppar vi, nu släpper vi inte ut något mer. Utan mer om vi får en signal att den här kemikalien är ganska lik en annan som vi vet har varit problematisk i miljön eller för människors hälsa. Då kanske vi ska stoppa nu. Vi kanske inte ska tillåta användningen av den här kemikalien först vi kan bevisa att den är säker. Så att vi är lite försiktiga och skyddar oss själva och miljön.
Och lägger bevisbördan på andra sidan så att säga. Man behöver inte bevisa att det är farligt utan man behöver faktiskt bevisa att det är ofarligt för att få producera någonting istället.
Det tycker jag. Och det tycker jag man kan argumentera för vad det gäller plastanvändning. För att ibland det blir de här diskussionerna att vi vet inte riktigt hur farliga mikroplaster är i havsmiljön eller i land på landmiljön heller. Men det stora problemet är ju som vi har varit inne på att vi kan ju inte rena havet ifrån mikroplasterna eller ännu mindre partiklar när de väl finns där. Det går inte att dra hela havet genom ett enormt filter och få bort de här partiklarna igen. Så därför tycker jag att vi måste se till att försöka minska utsläppen nu, där vi kan, för att säkra oss för framtiden. Så att det finns mycket som vi behöver ta reda på, men tills vi har den kunskapen så ska vi inte fortsätta att släppa ut mer plast.
Perfekt avslutning.
Den fantastiska försiktighetsprincipen.
Mm. Ja.